Du lyssnar nu på lanseringsseminariet av rapporten Ett anständigt liv. En rapport som tittar på vad som händer med samhället och människors levnadsvillkor om lägsta lönerna skulle sänkas. Rapporten gavs ut första gången 2013 och skrevs då av Shadiye Jalali. Nu har den uppdaterats till 2015 siffror av Per Lindberg. Du lyssnar nu på den andra delen från seminariet där Marielle Julin, chefsekonom i Hyresgästföreningen, Stefan Karlén, chefsekonom för Handelsanställdas förbund och My Sternberg, aktiv i Handelsanställdas förbund och skribent på Politism, kommenterar rapporten. Missa inte den andra delen där Shadiye Jalali och Per Lindberg presenterar rapporten. Du kan även lyssna på andra seminarier som Arena Idé har arrangerat via Arena Play. För dig som har lyssnat på det här seminariet så kan vårt seminarium om jämställda löner vara intressant. Du hittar de andra seminarierna via Arena Play på Soundcloud, iTunes eller via valfri poddapp.
Marielle Julin är chefsekonom på Hyresgästföreningen. Har en ekonom till utbildningen, har en bakgrund inom konsultfirman Ramböll bland annat, men hennes politiska intuition förde henne tillbaka till att jobba för en intresseorganisation. Och nu Hyresgästföreningen, som ni ju alla känner till, är en stor men kanske skulle kunna bli en ännu större aktör när det gäller opinionsbildning. Och vi är många som länge har önskat oss att just Hyresgästföreningen borde skaffa sig en rejäl chefsekonom. Och nu finns Marielle på plats. Kan inte du säga någonting från ditt perspektiv kring sänkta löner och ett anständigt liv och det du vet om hyresmarknaden? Jag tänker att den fråga som vi alla ställer, att du får svara brett, men den jag vill att du svarar på innan du slutar där: finns det någon som helst chans att hyrorna kommer att sänkas? Kan man tänka sig att inom de närmaste åren, är det överhuvudtaget realistiskt med tanke på att alla hävdar att lönerna ska sänkas? Men varsågod, Marielle.
Jag är ju inte spådam utan jobbar med bostadspolitik. Men jag svarar gärna på den frågan. Låt mig inleda med att säga någonting om just den här sakfrågan, lägsta lönerna. Jag tror att det är relevant att börja där innan jag liksom går in på att prata om just bostadsmarknaden och vad det får för implikationer. För det är ju faktiskt så att vad gäller den här rapporten så har ju vi då tidigare faktiskt tittat på effekterna av att införa marknadshyror, som också nämndes här av rapportförfattaren. Vilket egentligen är samma sak sett från ett annat perspektiv. Ni har tittat på sänkta inkomster och vi har tittat på ökade utgifter, men det innebär ju en transferering till någon annan än så att säga konsumenten eller löntagaren. I det här fallet som ni har tittat på så är det till arbetsgivaren, medan vi har tittat på en transferering då till fastighetsägaren. Och det man måste fråga sig då med den här transfereringen som skulle bli aktuellt när man pratar om lägsta löner, det är ju: kommer det i så fall att leda till att man anställer fler? Alltså, är frågan här egentligen att kostnadsläget är för högt för att anställa? Och jag skulle nog vilja då dra in lite exempel från andra håll. Att när vi tittar just på till exempel Storbritannien, som nämns som ett exempel som jag haft förmånen att bo i 13 år, så har ju Storbritannien ett väldigt stort problem med just produktiviteten. Den stora enigman som alla nationalekonomer alltid pratar om just i Storbritannien är att vi inte där får upp produktiviteten oavsett vad som görs. Och det kan ju också vara relaterat till den lönestruktur som man har. Därför att det vi vet då om liksom lönesättning, det är ju att lägga lönen lite högre än reservationslönen motiverar ju faktiskt arbetarna. Och det ger också ett incitament till arbetsgivaren att investera i sin arbetskraft. Det incitamentet finns ju inte då i till exempel Storbritannien. Och det finns ganska stora omfattande utredningar som visar just att när man är deltidsarbetande i Storbritannien så har man också ingen kompetensutveckling. Och det tycker jag att det måste man ta med i den här diskussionen. Och det är ett stort problem. Sen finns det ju faktiskt, om man ska titta på andra internationella trender då, nu just minimilön ganska nytt i Storbritannien, men det har ju funnits i USA en längre tid. Och där är ju faktiskt trenden, om man tittar till exempel på Walmart som en stor arbetsgivare, att lägga lönerna lite högre än minimilönen. Därför att man inser att till exempel konkurrenter som Costco till exempel har mycket mindre omsättning på sin arbetskraft. Och det är ju såklart en kostnad i sig själv. Så att jag tror att arbetsgivare här måste ställa sig frågan, är det här egentligen en kostnadsfråga? I så fall skulle ju lika gärna en sänkt arbetsgivaravgift vara någonting som man propagerar för i samma utsträckning som sänkta löner. Frågan där man kan lämna är ju, var ska tillväxten komma från i ekonomin? Kan vi få till produktivitetsökningar om vi också så att säga har en arbetskraft som är lågutbildad, har låga löner etc. och kanske inte lika motiverad som man skulle bli om man hade lite högre lön. Men om vi då ska gå in på bostadsmarknaden, som såklart, och det är ju välkommet att ni också tar med den tycker jag i den här debatten, därför det är väldigt relevant. Man kan inte se på bostadsfrågan i någon slags isolerad, som en isolerad företeelse, utan allt hänger ihop. Och det man kan säga om de som bor i hyresrätt idag är att de faktiskt, det är så att de med lägst inkomster är överrepresenterade i hyresrätten. Om vi tittar på de som lever i risk för fattigdom, alltså som har mindre än 60% av medianinkomsten, så är det ungefär 29-30% som bor i hyresrätt, medan ungefär 10-11% bor i ägda bostäder. Och det är en indikation på att det finns grupper i samhället som är inlåsta helt enkelt i hyresrätter och inte kan så att säga, ha en bostadskarriär på andra sätt. Och det är klart att de riskerar ju inte då kanske sänkta hyror, utan snarare en ganska stark hyresutveckling, trots att vi jobbar för att hålla utvecklingen nere. Men så att säga, det skulle då få en ganska stor effekt på dem med lägre löner. Sen kan man ju säga att när det gäller boendeutgiftsprocent och liksom den andel av sitt konsumtionsutrymme som man lägger på basvaror till exempel, så är det också en större andel som man lägger på den typen av alltså av sitt konsumtionsutrymme som man lägger på basvaror när man har lägre inkomster, och man har en högre boendeutgift när man har lägre inkomster. Och det är också ofta relaterat att man i högre utsträckning bor i hyresrätt och högre kostnader. Man har ju inte liksom fått lägre räntor etc. som man har fått om man har bott i eget boende.
Visst är det så också att boendekostnaderna som andel av människors inkomster har ökat under de senaste åren. Alltså att en allt större andel av hushållsbudgeten måste användas för att betala just för boendet.
Nej, svar nej.
Okej.
Nej. Det är en positiv utveckling. De har faktiskt gått ner över tid generellt i riket. Nu ska vi inte prata om Stockholm här, utan vi ska prata om riket. Där har boendeutgiftsprocenten gått ner i genomsnitt 1% för de som bor i hyresrätter och ungefär 5% för de som bor i ägda boenden. Så att det har gått ner mer. Jag ser en fråga där. 2004 till 2013. Det här gäller de som har förstahandskontrakt. Eller officiella andrahandskontrakt.
Vi måste upprepa frågan i mikrofonen.
Ja, vilka gäller det? Det gäller de som har förstahandskontrakt eller officiella andrahandskontrakt. Det som så att säga hyresvärden är medveten om. Och sen finns det en annan fråga här som man inte riktigt lyfter så mycket i den här rapporten. Men det är ju att om vi tänker på det skattesystem som vi har nu, så har det urholkats över tid. Så att säga, bidragsdelen som skulle göra skulle kompensera låginkomsttagare en gång i tiden har ju liksom inte hängt med. Alltså bostadsbidragen, barnbidragen etc. har liksom inte följt med samma utveckling som man hade velat se. Och det gör ju då att relativt sett så är det en större skillnad då mellan låginkomsttagare och de som har högre inkomster. Och det vi är oroliga för är såklart att dels att löntagare med lägre inkomster prisas ut från bostadsmarknaden. att de tvingas bosätta sig långt ifrån en fungerande arbetsmarknad. Och i så fall, i det extremfallet, blir en utgiftspost för den kommun de flyttar till om man inte kan hitta ett arbete. Vi är också oroliga för, såklart, att de nya strömmarna av nyanlända blir en ursäkt att införa social housing i Sverige.
Mm. Kan du inte säga någonting mer om det? För det är någonting som vi känner igen från Storbritannien. Är det ett rejält hot att man bygger särskilda bostäder för låginkomsttagare där enbart låginkomsttagare får bo, där människor sedan kastas ut om de tjänar över en viss tröskel? Det är det man är särskilt orolig för, att det skapas såna här fattigdomsfällor. Tjänar du bara lite mer, och då förlorar du plötsligt lägenheten.
Ja, det finns ju dels det, men jag skulle inte säga att det är det stora problemet. Det stora problemet är att vi får liksom en ännu starkare slumifiering i de områdena. Att det blir ett stort socialt stigma att bo där. Att kvaliteten och standarden är väldigt låg. Det finns en positiv extern effekt med att vi har en allmännytta riktad till alla. Det gör att när det finns en möjlighet för medel- och höginkomsttagare att bo i allmännyttan, så kräver de också en högre standard. Så är icke fallet då i social housing, där man liksom inte har den typen av personer som kan efterfråga, utan man får ta det som så att säga skattebetalare är beredd att betala. Vilket oftast den politiska viljan, så att säga, att investera i det här är ganska låg. Det ser vi inte minst nu under nuvarande regering i Storbritannien, där man har lanserat ett väldigt stort program för bostadsbyggande av vad man kallar affordable housing. Där det man kallar affordable, alltså den lön som man måste ha för att kvalificera sig, är 77 000 pund per år. Det skulle jag säga en höginkomsttagare med svenska mått mätt. Och det är bara en indikation på att där vill man bygga 220 000 nya hem, men man lägger bara några miljoner på att bygga 10 000 nya hem inom social housing. Så att dels så får man en mindre acceptans bland allmänheten att investera i boenden för de behövande, för att man själv inte har tillgång till den. Varför ska man göra det? Och dels därför att det har en massa negativa konsekvenser. Det finns inget land med social housing som inte har ett utbudsproblem vad gäller social housing. Det finns också det här politiska problemet med att vem kan kvalificera sig? Vem ska bestämma? Det är ett politiskt beslut vem som ska bo i de här bostäderna. Mm. Och det är också väldigt svårt.
Och du ser en fara i att om människors inkomster generellt sett sjunker ännu mer, som föreslår här, om de lägsta lönerna sänks, om lönerna generellt sänks, då finns det en risk att subventioneringen av bostadsbyggandet inte håller jämna steg, så att resultatet blir att människor helt enkelt inte har råd att efterfråga någonting annat än substandard lägenheter, alltså lägenheter med väldigt dålig kvalitet eller med väldigt få kvadratmeter per person.
Absolut, och bostaden är för viktig för arbetsmarknad, för välfärd, för att vi liksom ska kunna bortse från det. För det här handlar ju liksom, vad är den totala samhällskostnaden och nyttan? Vi kan liksom inte bara titta på ett konto här och ett konto där, vi måste titta på det här från ett helhetsperspektiv. Och det tycker jag att det missas idag. Och jag tror inte att det finns heller. Jag välkomnar såklart regeringens nya paket idag. Man har gått ut ganska brett och bjudit in till gränsöverskridande samtal. Det är jättebra. Och vi hoppas att det blir bra respons bland de andra partierna. Men vi kan liksom inte komma ifrån att det här måste få kosta pengar. Vi har ett utbudsproblem på bostadsmarknaden idag. Det byggs väldigt många hyreslägenheter och ägda bostäder i lyxsegmentet. Det görs inte det för vanliga och löntagare. Och det här är en indikation på ett marknadsmisslyckande som vi inte kan lösa enbart med att ge små incitament på marginalen till marknaden själv lösa det här. Det liksom ligger i sakens natur om vi har ett marknadsmisslyckande. Därför kommer det krävas kraftfulla investeringar, och då kan vi lika gärna investera i allmännytta som är öppen till alla, istället för att skapa en separat social housing sektor som då får alla de här negativa externaliteterna relaterat till
Du ska få komma tillbaka i debatten, Marielle. Tack så mycket nu. Jag ska bjuda in Stefan Karlén här som är chefsekonom på Handelsanställdas förbund. Du har haft olika uppgifter under de senaste åren på Handels. Jag är bland annat ansvarig för den enorma succé som Handels har haft med medlemsvärvning. En inspiration för hela den fackliga rörelsen. Men nu har du äntligen, vad jag förstått det rätt, fått bli chefsekonom enbart det och inte så många andra saker. Det är vi också glada för. För Handels behövs verkligen som en röst i den här debatten, och just när det gäller lägsta löner så råkar ni vara ett förbund som organiserar människor som har några av de lägsta lönerna överhuvudtaget på arbetsmarknaden och brukar stå i fokus för den här typen av förslag om att sänka lägsta lönerna. Så att tankefiguren är den här unga killen eller tjejen som jobbar i en butik till exempel. När du läser den här rapporten från ditt perspektiv, vad säger du om aktualiteten och om resultaten som den visar fram?
Hörs jag? Ja, bra. Ja, till att börja med så är det ju väldigt ovanligt att få läsa en sån här rapport som utgår ifrån hur lägsta löner som sänks drabbar individerna och hur de drabbar dem ekonomiskt. Tittar man i andra länder så är det som är huvudfokus, fattigdom och problem med fattigdomen. Men i Sverige så är det väldigt ovanligt. Det handlar bara om att det är viktigt för samhället att man sänker lönerna och att det är viktigt för de grupperna som får sänkta löner. Och det här är ju en ganska lång tradition. Jag är ju ekonomhistoriker så jag ska börja redan på 1700-talet.
Och hjälp.
Nej, men det finns en tradition där man menar att man ska hålla lönerna för vissa grupper så låga som möjligt. På 1700-talet sa man att det skulle vara svältgränsen. Och det var för deras egen skull. Ni som har läst Per Anders Fogelström vet att det finns en figur där i Vävarnas barn som heter Erik Salander. Han var manufakturkommissarie i Stockholm och han sa att man måste hålla löntagarna på svältgränsen, och nu citerar jag, för annars blir de alldeles kåta och fördärvar både sig själv och andra. Det var den själva människosynen som fanns då. Och när jag tittat på lägsta löner i Sverige, gick igenom alla lägsta löner i handel sedan tidernas begynnelse, och idag har vi 7 lägsta löner. På 50-talet och 60 innan man avskaffade kvinnolönerna så hade vi 3700 olika lägsta löner. Det är väldigt svårt att analysera effekterna på 3700, men enbart inom handeln. Det var olika löner för 7 olika delbranscher, 14 ålderstrappsteg, 10 branschvanesteg, 5 dyrortsregioner och för män och kvinnor. På den tiden var det nämligen så att kvinnor skulle enligt kollektivavtal ha betydligt lägre lön än vad män hade. Och motiveringen då var därför att de var mindre produktiva än män, helt enkelt. Det var ingenting som var konstigt, upplevde man. Men debatten kom ju framförallt från kvinnorörelsen. Varför ska vi inte höja lönen för kvinnor så att det blir samma löner i formellt sett? Argumentet då, det var att det var för kvinnors egen skull. De skulle ha mycket lägre löner. Och det var bara den, för annars skulle alla kvinnor bli arbetslösa. Ja, varför skulle de bli det då? Jo, vilken arbetsgivare skulle anställa en man eller en kvinna till samma pris som hon skulle få en man? Alltså måste kvinnorna ha lägre löner, annars ökar arbetslösheten bland kvinnor. Nu tog man bort kvinnolönerna. Och det har aldrig hänt så tidigare att kvinnor kom ut på arbetsmarknaden i så stor utsträckning som man gjorde efter det. Idag är, precis som ni har pekat på debatten, exakt densamma. Det är unga, och det är för ungas egen skull. Det är för invandrare, och det är för invandrares egen skull. Det är för alla grupperna som drabbats för deras egen skull. De ska få mycket sämre. Och därför tycker jag det är bra att det äntligen kan komma en rabatt. Ja, det blir inte bättre av det här skälet. Och ni har tagit upp och pekat på heltidsdelar, och det här är ju problemet, är ju som ni säger också mycket värre, därför att i vår bransch är det också så att det är väldigt ovanligt med heltider. Ungefär 69% av alla i detaljhandeln har deltid. 79% av alla kvinnor har deltid. Det är en ganska stor grupp, och till det så kommer dessutom alla visstider, och kombinerar man ihop det här så är det så att det är ganska vanligt att du får en tills vidare anställning, en fast anställning på 5-10 timmar. Och sen så får du otrygga visstider ovanpå det. Så du vet inte från vilken månad till månad hur mycket du tjänar. Du vet inte ifall du får jobba den dagen som kommer och så vidare. Så har en väldig otrygghet i hur du vidare överhuvudtaget ska överleva. Och när vi pratar om frysta lägsta löner så är det faktiskt så att skulle vi ha fryst lägsta lönerna i början av 2000-talet, då skulle vi ha legat på 11 800 kronor för en heltid. De allra flesta jobbar ju deltid, så att före skatt skulle man tjäna mellan 7 000 och 8 000. Och det är också en sån här sak som jag tror att många inte förstår, att frysta lägsta löner är detsamma som sänkta lägsta löner. Skulle vi hålla i, vi har en omsättning på ungefär en tredjedel. Av 150 000 arbetare så kommer in 50 000 nya varje år. Det är en så stor omsättning, och det är därför vi är tvungna att jobba med organisering så oerhört mycket. Men om alla de kommer in på den nya lönen så dröjer det inte många år innan vi får en extrem låglönemarknad. För lönerna höjs ju aldrig. Du börjar alltid om på den här lägsta lönen. Ligger den fryst, ja då sticker alla andra iväg och så har du den här utvecklingen. Och det här tycker jag är en sak som jag tror att väldigt många tror att en fryst lägsta lön är, ja men det är väl inget farligt. Jo, det tar inte lång tid när vi får en utveckling som vi ser i USA med en extrem låglönemarknad. Och jag tycker också så här att vi har ju gjort ett experiment. Det experimentet som vi gjorde var ju de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga. Det var ingenting som drabbade individen, utan det var ju att lönekostnaden för arbetsgivaren sänktes motsvarande ungefär 2 500 kronor, 13% motsvarade i en lägsta lönesänkning. Och vi har följt det här år efter år i vår bransch. Vi har kunnat konstatera att andelen unga 18-26 år som fick subventionen har inte alls ökat, utan tvärtom har den minskat ända sedan man införde den här subventionen. Så vi menar att det finns inget samband. Alltså alla utvärderingar visar att det ger inte fler sysselsatta att sänka lönen för de allra, för de som redan har det sämst. Och det är det här som vi alltid måste brottas med. Vi måste alltid ta om den här diskussionen. Vad är det här handlar om? För att egentligen så är det här som det handlar om. Ska man kunna leva ett anständigt liv eller så ska man det inte? Och så att jag tycker att jag välkomnar verkligen den här rapporten, att den har kommit så här.
Jag tänkte bara att du skulle kort få kommentera innan jag lämnar över ordet till nästa kommentator. Ja. Hur den här frågan aktualiseras när det är avtalsrörelse på gång. Alltså det är ju en klassisk återkommande det här att man ska sänka lägsta löner. Hur ser det ut inför det här årets avtalsrörelse? Är det här med sänkta lägsta löner på tapeten? Är det aktuellt? Är det någonting som det kommer att bli strid om?
Vi ska ju byta avtalskrav den 27 januari, så att vi vet ännu inte då. Men jag kan säga att jag har suttit med i alla förhandlingar sedan 98 och framåt. Och jag har inte varit med om en enda gång där det inte har varit något krav på frysta lägsta löner eller sänkta lägsta löner. Så att ett stalltips är nog att vi kanske får betrakta det också. När det gäller andra avtalsområden så har det ju redan kommit på industrisidan till exempel. Så att det är nog inte... Det är ingen högoddsare.
Den här rapporten att vara aktuell också under de närmaste månaderna. Tack så hemskt mycket, Stefan. Nu lämnar jag över vår sista kommentator, My Sternberg, som är fackligt aktiv också inom Handels, men jobbar själv i butik rent konkret. Antar att du är ganska utmattad nu i januari efter julhandeln och byteshandeln som är sen i rea-dagarna. Men dessutom så är du också skribent på Politism, en stark röst i den här debatten. När du läser den här rapporten, vad tänker du är mest aktuell för människor som du möter som fackligt aktiv till exempel, och personer som har den typen av jobb som du har?
Ja, hej allihopa. Jag känner igen mig i otroligt mycket av det som står i rapporten. Allt från löneutvecklingen som är ganska låg till en nästan till obefintlig kompetensutveckling. Vi har en ganska tuff både psykisk och fysisk arbetsmiljö i butiken. Nu under, berättade det här innan, inför julafton stod säkert 3-4 timmar om dagen och bara slog in paket. Väldigt monotoma arbetsuppgifter som vi står med. Och sen ovanpå det har vi en norm med deltidsanställningar. De flesta i min butik har deltidsanställningar. De flesta som jag träffar på i andra butiker har deltidsanställningar. Och nu under senare tid har jag träffat på väldigt många som har nolltimmarskontrakt faktiskt i olika butiker. En av mina bästa vänner har det och jag träffar på flera som har mellan 7-10 timmar på kontrakt. Och så får man jaga resten av timmarna för att klara varje månad. Jag har även träffat de här som inte har några fasta timmar överhuvudtaget. Jag har själv jobbat så under flera år. Jag får ett kontrakt i handen varje gång jag kommer och jobbar. Och den stressen det innebär. Att varenda månad inte ha någon koll på om man kan betala några räkningar eller inte. Och på det innebär ju också problem med bostäder. Jag vet inte hur jag hade fixat bostadssituationen om jag inte hade haft en sambo och föräldrar som har gått in och hjälpt mig så att jag kunde fått lån till bostad. Så det är tufft. Det är knappast lägre löner vi behöver.
Intressant att du nämner det här med nolltimmars kontrakt. Det är någonting som vi, precis som working poor, precis som social housing, har vi vant oss att säga zero hour contract på engelska, eller hur? Mm. Men tyvärr så måste vi bli allt mer vana vid att säga de här sakerna även på svenska. Det är intressant att känna till att det finns i butiker som vi går och handlar i. Kanske här att folk är anställda på det sättet. Kan du inte säga någonting mer om det här beroendet som uppstår när man har för lite inkomst och för osäker inkomst? Du nämnde det här med att det är svårt att få någonstans att bo och man blir beroende av att kanske ha en sambo till exempel. Det är någonting som vi tar upp i rapporten också, att man kan hamna i beroendeförhållande till sin sambo och inte våga skilja sig eller separera för att man helt enkelt inte har någonstans att bo. Är det någonting som du stöter på bland dina kollegor och så, att man har just den typen?
Absolut. Jag har i alla fall två i min liksom, hyfsat nära umgängeskrets som har ganska tuffa förhållanden och har väldigt, väldigt... De har svårt att avgöra om de vågar att ta sig ifrån de relationerna eller inte. Just på grund av hur bostadssituationen ser ut. Sen all problematik och så det kan innebära att bo i väldigt destruktiva förhållanden just med en annan människa. Jag har väldigt många som löser det genom att bo flera stycken i andra hand. Andrahandshyrorna som vi har varit inne på lite grann här är ofta väldigt mycket dyrare. Så ofta så bor man ju minst två personer liksom och delar på ett andrahandskontrakt. Även så här, rum och hyra rum. Det var bara för ett halvår sedan jag såg någon Blocket annons hyra, jag tror att det var 5 kvadratmeter som man kunde få hyra för typ 9000 spänn i månaden. Så. Och de här finns ju, det är folk som behöver det. Liksom. Så det
Stefan nämnde det här att just inom handeln, men det gäller ju andra branscher också, så är det väldigt stort utbyte av personal. Man kommer in och jobbar under några månader eller under några år. Om man jobbar i butik i flera år, vad har man för perspektiv att någonsin, eller för möjlighet att någonsin röra sig bort ifrån ingångslönen? Är det stora skillnader? Jag tänker att en sänkt lägsta lön, en sänkt ingångslön påverkar ju rimligtvis resten av löneskalan också. Så att det här att man sänker ingångslönerna eller lägsta lönerna med 25% skulle väl ha effekter också på de andra lönerna. Men är det stora skillnader? Känner man väldigt dåligt den första lönen och ett stort hopp till nästa? Eller hur ser liksom möjligheten att avancera inkomstmässigt ut?
Alltså, Jag tycker inte det finns några jättestora möjligheter att kunna avancera rent lönemässigt tyvärr. Vi brukar skämta lite grann om att karriären i butiksbranschen handlar om att få fler och fler timmar på kontrakt. Man börjar på noll eller några timmar och sen kan man lyckas få 70 timmar som jag nu har på kontrakt efter 7 år i branschen. Så det är... Ja, och det är väl ungefär där kanske de flesta i alla butiker jag har varit inne i, de har runt 70 timmar kanske max. Och sen är det en eller två i butikerna som har en heltidstjänst och det är oftast butikschefen.
Så 70 timmar i månaden?
Nej, förlåt. Nej. Gud. Ja. 70 timmar. Nu.
Ja, jo,
70 timmar
i månaden. 70 timmar i månaden.
Så.
Precis.
Så det är,
ja, precis.
Ja,
det är, en och en halv vecka.
Men ja, gud, ja, nej, ursäkta. Jag har...
ja. Ja, men det blir väl 80 timmar på två veckor om man jobbar 40 timmar i veckan.
Eller? Nej, om gud, jag tänker helt fel. Jag har 27 timmar i veckan. Så 27 det är ungefär 70%.
Ja, 70%. Ja, men 27 timmar.
Gud, ursäkta. Ja. Jag är lite nervös. Jag är inte så van.
Gör ingenting. Ja, nej, men bara för att det är en så viktig perspektiv. För jag håller verkligen med Stefan om att det är alldeles för sällan som de här frågorna får ett ansikte och får ett individuellt perspektiv i all den komplexitet som det är. Att som du beskriver, det hänger ju samman med hur man kan bo, vilka lägenheter som finns till förfogande. Alla vi som handlar i de här butikerna, vi vill ju att de ska ligga just där de ligger. Och förväntar oss att människor ska kunna ta sig dit tidiga morgnar och sena kvällar någonstans i närheten. Och någonstans i närheten så finns det inte särskilt många lägenheter som man har råd med de löner som utbetalas. Jag avslutar med samma fråga som till Stefan. Hur ser du inför liksom avtalsrörelsen nu? Finns det någon slags kampgeist? Vad säger folk i din omgivning när du som fackligt aktiv är ute? Är liksom folk trötta på det här eller är man uppgivna? Man kan ju tänka sig att den här effekten av att debattörer ständigt hävdar att för människors eget bästa, för att sänka arbetslösheten så borde vi sänka lönerna ytterligare. Blir man nedslagen av det? Brist på motivation av det?
Jag har faktiskt blivit lite förvånad tror jag också. Men den glöden som ändå finns när jag är ute och besöker butiker. Och den kommer väl antagligen ur frustrationen som man lever i och sådär. Och jag vet, det var bara här om veckan jag var inne i en butik och så bara, men här är det dags att strejka. Så det finns ändå någon glöd där och så fort man ser liksom sambanden och att det finns möjligheter att kunna göra någonting och hela poängen med liksom arbetarrörelsen och att vi organiserar oss för att just få anständiga liv, liksom, att kunna ha möjlighet att kunna bo hyfsat, kunna göra någonting mer än att bara köpa mat och betala hyran varje månad. Mm. Så det finns i alla fall. Och så jag ser optimistiskt på den här...
Det låter väldigt bra. Jag tänkte att jag skulle bjuda in er allihopa som har medverkat, Chade och Per och Marielle och Stefan. Och så tar vi en liten avslutande samtal här, för jag vill gärna att både Chade och Per ska få möjligheter att kommentera kommentarerna, så att säga, om det är eller om det är så någonting annat som har slagit er av det som finns i rapporten som ni kanske inte tycker har kommit fram till. Jag smyger mig in här så blir vi tre på varje bord. Vem av er vill börja? Vill du börja med att säga någonting, Shadi, eller?
Jag tyckte det var väldigt bra kommentarer såklart. Det som jag vill säga är några avslutande ord är att vi behöver alla fundera en och två gånger på varför det är så att vissa grupper inte släpps in på arbetsmarknaden. Jag tänker på att varför var det att ungdomar inte släpptes in? Är det så att det finns en massa värderingar kring att ungdomar inte kan lika bra, att de saknar erfarenhet? Då kanske man ska fundera på vad man behöver göra åt det. Och när det gäller nyanlända flyktingar kanske man också behöver fundera på okej, det här händer i en tid då de rasistiska rösterna och det rasistiska partiet som sitter i riksdagen växer. Behöver vi kanske lite andra medel än att de ska få lite lägre lön för att de ska komma in på arbetsmarknaden. Det kanske är så att man behöver sätta in lite andra resurser än att sänka deras lön också och liksom putta dem in i någon sorts underklass där de bor i social housing och har liksom svart hår och inte släpps in. Är det liksom det samhället vi vill till? Vilket samhälle vill vi leva i? Så att det här med låga löner och liksom ännu lägre löner för en egen liksom påhittad bransch, vad heter sektorsnamn, så här låglönesektor som man vill skapa. Det är liksom, det är kanske inte den rätta vägen att gå om man vill ändå ha liksom ett samhälle där människor kan leva anständiga liv.
Det har varit lite metoddiskussioner om det här med deltid. Att det är såklart att heltid är inte norm. Och deltidsträsket är ett lika stort problem som lönesänkningar skulle kunna vara för heltidstjänster. Och vi har inte standardiserat det liksom i rapporten av olika skäl. Men rapporten kan ju tolkas, alltså den här effekten av lönesänkningen kan ju lika gärna tolkas som en arbetstidsförkortning istället. Så att, eller en hyreshöjning för den delen också, om man tänker sig, som du var inne på Marielle. Så att generellt så kan man ju säga, okej, minska inkomsterna eller ökar utgifterna, vad händer? Rapporten kan ju egentligen svara på alla de frågorna. Även om just den 25-procentiga minskningen kommer från lägsta lönedebatten så kan den ju användas utifrån deltidsperspektivet också.
Och vi har redan varit inne på de starka kopplingarna som finns just till de osäkra anlitande formerna. Det här att man inte ens vet om man får ens den här väldigt dåliga lönen och vad det har för implikationer, särskilt på bostadsmarknaden där man ju även för en lägenhet i allmännyttan numera ofta avkrävs att man ska ha ett fast jobb. Och vilket gör att man inte ens kan få tillgång till de lägenheterna som är tänkta att vara för de som har de lägsta inkomsterna, utan är hänvisad till väldigt trångboddhet och väldigt usla förhållanden. Vill du lägga till någonting mer, Marielle, utifrån den diskussionen som har varit? Vill Stefan eller My? Annars så finns det...
Bara en snabb reflektion att just ta det här liksom lite större perspektivet och liksom våga tänka tanken ut. För det blir ofta så att vi tittar på vissa delar i politiken och tänker liksom inte hur hänger det här ihop. Och det man ska klart för sig är liksom att lägre löner, högre hyror innebär att man har mindre konsumtionsutrymme att lägga på andra saker. Och här skulle jag verkligen välkomna en lite högre röst från småföretagarna som faktiskt står för den större delen av arbetstillfällena som anställer flest personer. Hur skulle deras, så att säga, efterfrågan se ut och deras möjligheter att anställa sig ut om man faktiskt fick radikalt mindre försäljning för sina tjänster eller sina produkter? Därför att någonstans måste de här pengarna komma ifrån. Så vi ska komma ihåg att ha ett löneutrymme, att kunna ha någonting kvar efter man betalt hyran, innebär också att man kan lägga pengarna på någonting. Man kan efterfråga någonting som i sin tur genererar arbetstillfällen.
Då kommer vi tillbaka till den här hushållsbudgeten. Är det så att personer med ganska liten hushållsbudget får en inkomstökning som är ganska liten i kronor räknat, så kan den generera kanske mer efterfrågan på lokala produkter från det lokala småföretaget än om människorna i toppen får lite högre inkomster. De kanske lika gärna investeras i värdepapper eller utomlands. Så det är mycket effektivare om man vill generera efterfrågan att höja inkomsterna för dem med allra sämst inkomster än att höja dem i toppen. Vill du lägga till någonting, Stefan eller My, annars? Ja, eller så släpper vi gärna in publiken. Bengt var snabbast upp med handen här. Varsågod.
Jag har inga problem att acceptera den här slutsatsen i den här rapporten, som uppenbarligen är att det krävs ungefär minimilöner eller nästintill för att leva ett anständigt liv. Men däremot tycker jag att det är lite knepigare med det här resonemanget att kostnaderna för arbetskraften inte påverkar efterfrågan alls. Vilket nu nästan antyder att om man skulle sänka minimilönen med 25% skulle det inte påverka efterfrågan. Och om vi tänker oss att vi gör tvärtom, för att den här rapporten antyder att vi skulle behöva höja lönerna för att man ska leva ett gott liv. Om vi höjer dem med 25%, påverkar inte det heller efterfrågan på arbetskraft? eller råkar befinna oss i någon konstig brytpunkt där sänkningar inte påverkar efterfrågan men höjningar gör det. Alltså jag tycker man måste hålla reda på argumenten. Jag tycker att det är ett fullt förståeligt argument att man behöver minimilöner ungefär för att leva ett anständigt liv. Men däremot när det gäller effekterna på efterfrågan har jag lite svårt att hänga med att det inte skulle kunna ha någon effekt. Och det, jag tycker det argumentet är ändå, man måste hantera det därför att det argument som många har anfört för det här det är ju att man vill öka efterfrågan. Det vill säga man jämför inte att leva, att ha ett jobb med minimilön utan att inte ha något jobb alls. Så att det jämförelsen som man gör är en annan än den som ni har gjort i rapporten.
Ja, jag får kommentera. Jag vet inte om det är någon av er som vill kommentera just den frågan. Det vi kan säga är väl att de båda rapportförfattarna inte räknat på just det i den här rapporten. Utan det här är inte en rapport som handlar om hur det här påverkar efterfrågan eller arbetslösheten. Men den skrivs i kontexten av att det är det som debatten har handlat om. Men vi gör det i andra, precis. Vi gör det i andra sammanhang. Men Stefan vill ändå kommentera.
Ja, jag kan ta det. Alltså, det är så här att den här frågan är jättesvår. Alltså, det finns ju argument och det finns som att säga att höjda löner faktiskt skulle leda till en ökad sysselsättning också. Och det finns det, beroende på att konsumtionsutrymmet ökar. Att vi kan se till exempel att alternativet till höjda löner är höjda vinster. Höjda vinster investeras inte produktivt, de läggs på förmögenhetsuppbyggnad och därmed så sjunker tillväxten och så vidare. Det finns alla möjliga samband här. Och det är där som gör att just att nationalekonomiskt så är det svårt att anse att normalt sett sänker man priset på någonting så ökar efterfrågan på det priset. Så här. Och det finns den typen av så. Men just när det gäller löner så finns det ingen konsensus. När det gäller lägsta löner så finns det ganska mycket där man gör cross-country-analyser och då är det faktiskt snarare så att sambandet är omvända. Ju högre lägsta löner du har, desto högre sysselsättning har du i ekonomin. Så att det är det här som jag tycker också är viktigt att få fram, att det finns inget sån här entydigt samband mellan det här. Det kan finnas tillfällen och det kan inte finnas tillfällen, men just nu i dagsläget så har vi en situation där vi har ett problem med att för stor del av de vinster som görs i samhället inte investeras i produktiva investeringar. Vilket är en av orsakerna till att vi ligger med en lägre sysselsättning och en högre arbetslöshet än vad vi inte behöver göra. Och i det här läget skulle det vara höjda lägsta löner som skulle vara det som vore det bästa. För ett samhällsekonomiskt perspektiv och för sysselsättningens perspektiv. Då.
Ja, jag kan tillägga att de effekter som ändå finns konsensus om. Det finns ju till exempel en metastudie som har gjorts både på England och USA och på något land till. Men det som den framförallt visar är ju att de sysselsättningseffekter som man ser är väldigt små. Och det är ju också i linje med den svenska forskningen. Så att man skulle kunna lösa stora problem på arbetsmarknaden genom att sänka lägsta lönerna på marginalen eller frysa dem. Det är ju ytterligare ett steg i argumentationen, så att säga. Att man inte bara att det får sysselsättningseffekter utan att det får så pass stora sysselsättningseffekter att vi kan lösa samhällsproblem genom lägsta lönenivå.
Att det skulle kunna kompensera för de ganska stora förändringar i människors vardagsliv och vardagsekonomi som det här trots allt skulle betyda. Nu ska jag försöka se vem som viftade först. Ja, precis där i hörnet där.
Om min fråga är till Marielle då. Du tryckte din oro över att få Londons social housing till Stockholm. Och min fråga är inte vi redan där i ytterstaden i Stockholm? Rinkeby, Tensta genomsnittslånen ligger på cirka 170 000. Förvärvsfrekvensen ligger under 50%. Barnfattigdomen ligger runt 50% eller över 50%. Matvarorna som säljs där är av dålig kvalitet. Är inte vi redan där? Eller blundar vi för verkligheten?
Tack så mycket. Ville du kommentera, Maria?
Ja, absolut. Och det är ett problem att vi har segregation. Det kommer alltid finnas någon typ av segregation beroende på hur områden ser ut, vad man liksom har för inkomster, vara möjlighet att bo etc. Så är det ju. Och dagens system är ju också så att hyror varierar beroende på område etc. Vi vet också att har man familj i de här områdena och man är nyanländ, så har man också en tendens att flytta in till ett område med bekanta eller familj etc. istället för att söka sig någon annanstans. Så ja, det blir ofta så att vi får kluster där det finns problem, absolut. Och det är ingenting som vi ska blunda för. Men att säga att jag skulle hävda att problemen skulle vara än värre om vi hade ett regelrätt system, alltså delat system, ett dualt system med rena marknadshyror och social housing. Därför att det finns en dämpande positiv effekt med att vi har en allmännytta. För det är möjligt för olika grupper med olika utbildningsnivåer och inkomster att flytta till olika områden. Sen ja, kommer det alltid att finnas kluster. Och det finns andra sätt vi måste ta tag i det. Och jag tror det är jätteviktigt nu i diskussionerna om skattereformer till exempel. Att vi får upp bostadsbidrag, barnbidrag etc. till rimligare nivåer än vad de ligger på idag. Absolut.
Mm. Också sätt att inkomstfördela till de hushåll som har lägst inkomster. Ska vi se vem som viftade? Jag tar er roll här i mitten och sen du här. En kort, så hinner vi med båda två.
Tack. Ero Carroll, delegationen för migrationsstudier eller Delmi under Justitia. Fantastiskt värdefullt rapport. Det finns två önskemål man skulle kunna ha om vartåt debatten skulle kunna fortsätta sen när det är dags för säkert nästa version och ännu nästa version och ännu nästkommande version, eftersom själva förslaget på lösning tycks återkomma gång på gång liksom, om att lägre lönen är ett sätt att lösa något, olika från gång till gång vad det är som det ska lösa. Det finns två aspekter här som skulle kunna komma in starkare i nästa omgång. Det ena är den relativa frånvaron av diskussioner kring institutioner och institutionella verktyg. Det andra är en reflektion om den relativa avsaknaden av diskussion kring värderingar. Jag tar institutioner som kortast först. Det fanns ju en kort tag där på 90-talet då även ekonomer som började intressera sig för institutioner bara på mod, liksom, eller i mode. Men vad man skulle kunna liksom återföra fokuset på i debatten nu, det gäller återigen just institutioner. Och det är det återkommande närmast analfabetismen om hur våra institutioner faktiskt ser ut i landet som märks hos förslagställarna, där man återigen föreställer sig att lägsta löner ska lösa något. En tankegång som fladdrade förbi här från Almega är ju tanken om att men vi borde liksom ha statligt reglerade minimilöner rent av. Där som ett passus fladdrade där förbi en tack och hej till hela svenska modellen med parter som relativt självständigt får liksom komma överens om löner utan statlig inblandning. Det fladdrar bara förbi. Skulle man verkligen kunna liksom kontra liksom tankegångarna i nästa omgång, så gäller det att resa frågan att låt vara för att ni vill göra det här, men frågan måste gälla hur tänker ni göra det? Vad för slags institutionsförändringar är ni redo att se? Vem har sista ordet om vad som ska eller inte ska finnas i ett godkänt avtal då? Är det medlingsinstitutet som ska ha sista ordet? Eller hur tänker man sig det nästa stadiet? Mer fokus på institutioner i nästa omgång. Det är ett önskemål och ett medskick. Det andra är diskussionen kring värderingar. Det smyger ju in i rapporten som det är. Jag har skummat det i bänkraderna. Alltså, den nuddar sig vid tanken om anständighet. Det finns en hänvisning till Roosevelt och en hänvisning till alltså deklarationen om de universella mänskliga rättigheterna hos FN. Men sen när det är dags i avsnittet för att definiera vad är vår definition på en anständigt lön. Och det är lite kännetecknande för svenska debatten ofta att man nästan frenetiskt backar ifrån diskussioner kring ideologi och värderingar och återigen hänvisar till lägsta konsumtionsstandarder fastställda av liksom Socialstyrelsen och av Konsumentverket. Mitt önskemål är liksom, det lite kulturkritiska medskick från en amerikansk finsk rabulist till svenska älskare av saklighet. Ta diskussionen kring värderingar. När förslaget återkommer liksom, om att nu ska lägsta lönerna liksom lösa problemet med integrationen, res då frågan, Är det okej att ekonomisk och etnisk apartheid ska sammanfalla med den här lösningen? Vad för slags värdering tar man ställning för? Vad är det för slags liksom samhälle som man egentligen vill ha? Sluta förbörvelen hänvisa till Socialstyrelsen och tala om vad för slags samhälle man vill se eller inte se. Och varför?
Tack så mycket. Vi tar en sista fråga här och så får panelen kommentera väldigt kort.
Jag har en fråga. Ni valde 25% här som grundval för kalkylen. Jag har aldrig hört de här parterna som förordnar lönesänkning, politiska partier och arbetsgivarorganisationer, att precisera sig på det sättet. Är det så att det är 25% de eftersträvar eller är det bara ni som hittat på den här siffran? Hur kom ni fram till 25%?
Jag kan ta den konkreta frågan. Centern har uttalat det, Folkpartiet också. Men det är lite olika i olika sammanhang. Ibland säger de 20%, ibland 25%. Och ibland så säger de liksom alla löner ska sänkas. Så att de är väldigt diffusa i vad de uttrycker. Och vi har tagit fasta på den siffran som de ändå har liksom sagt någon gång. För när jag ringde Centerpartiets kansli så frågade jag också, men hur mycket vill ni sänka idag? Och då sa de, nej men just nu är vi ju väldigt nöjda för vi har ju jobben. Så det, är ju, ja, så det har visst liksom angetts.
Ja, bristen på en konkret siffra är ju mer lönesänkarsidans fel skulle jag säga. För att de är medvetet väldigt antagligen medvetet diffusa i hur mycket de vill att lönesänkningen ska, hur stora de vill att de ska vara. Utan det är mer ett vagt argument om vi bör sänka lönerna. Och sen hänger frågan hur mycket i luften, därför att den är kontroversiell. Så att det här är ett sätt att liksom en approximation av hur stora lönesänkningar som föreslås i stort sett.
Ja, och sen var det ett rent detektivarbete att försöka förstå hur man tänkte sig att gå till val på ett sånt här krav som är helt uppenbart inte är i Annie Lööfs makt att påverka på något som helst sätt. Men kan man gå till val på ett stort program som bygger på att lönerna sänks när man själv inte har de verktygen eftersom institutionerna då som ser ut på ett annat sätt. Det finns väldigt mycket kvar att diskutera om det här, men av respekt för alla de som måste rusa vidare till sina yrkesliv och sina möten och allt möjligt sånt här efter så slutar vi nu. Varmt tack till hela panelen. Tack så hemskt mycket för att ni tog er tid. Och tack till alla er. Vi ses snart igen här. Tack. Mm.